Vår predikotext idag, den fjärde söndagen i advent, den hämtar vi från Johannes evangeliets tredje kapitel, det är verserna 22 till och med 36. Johannes 3, 22 till 36 alltså. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judén, och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim. Där fanns det gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper, och alla går till honom. Johannes svarade: Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden. Av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Vad han har sett och hört vittnar han om, och hans vittnesbörd tar ingen emot. Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Fadern älskar sonen, och allt har han lagt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vem är den största? I dagarna så är det väldigt många skolelever som har fått sina höstterminsbetyg. Och då tror jag ofta att man jämför sig med andra. Vem är bäst? Och då märker man kanske att man är bäst på olika saker. De som jobbar, de får kanske gå på lönesamtal. Då behöver man fundera på: vad är jag bäst på? Vad ska jag lyfta fram som mina styrkor? Ska jag nämna något om mina svagheter? Man konkurrerar med andra om en viss lönepott. Jag hade en kollega för många år sedan som var väldigt ovan vid det här, individuell lönesättning. Så hennes kompisar försökte förbereda henne på lönesamtalet och sa: skriv ner vad du gör bra. Ja, jag vet inte riktigt. Jo, men det här har du gjort, det var ju jättebra. Det var ju jättebra. Jättebra projekt som blev lyckat. Så gick hon iväg till sitt första lönesamtal någonsin. Och så kom hon tillbaka. Ja, hur gick det, sa hon. Lyfter du fram vad du var bra på? Ja, men jag sa att jag tyckte att vi lärare gör ett sånt bra jobb tillsammans. Nej, inte så man ska göra, sa hon. Du måste ju lyfta fram dig själv. Alltså, vi måste ju konkurrera. Det var ovant för henne. Men förutom konkurrens om betyg och löner, så finns det också konkurrens mellan olika religiösa ledare. Olika religiösa ledare som konkurrerar om anhängare. Alla vill ha åhörare när man talar. Vem kan samla flest? Där finns en konkurrens. Vem är den största? Och vi känner igen den konkurrensen lite i Johannes döparens lärjungar i dagens text. Johannes döparen, när de kommer till honom med sin oro: vem är det som är störst egentligen? Är det du eller han den där som vi träffade vid Jordan? Så vet de ju inte det rätt svar. Men de är Johannes döparens lärjungar, och de skulle gärna vilja att han fick fortsätta att ha mycket uppmärksamhet. Men Johannes döparen, han visar på något som är viktigt för alla människor. nämligen en rätt självuppfattning. En rätt självuppfattning, den ska vara lagom för att vara riktigt rätt. Man brukar skoja ibland om att det är tråkigt svenskt att säga lagom är bäst. Men Bibeln håller faktiskt med. Lagom är bäst vad det gäller vår självuppfattning. Därför att vi ska å ena sidan vara medvetna om att vi är syndare. Johannes Döparen, när de kommer till honom, han greppar inte tag och säger: just ja, vi måste konkurrera ut den där Jesus. Han får inte ta våra åhörare. Måste vi lägga beslag på. Utan han är medveten om att han är en vanlig människa. Jag är en syndare. Gud vill att vi ska förstå att också vi är syndare. Men det räcker ju inte så. Det är inte lagom. Vi ska också förstå att vi är ett älskat Guds barn. Varenda en av oss. Trots att vi är syndare. Och Johannes då, när han ställs inför det som skulle kunna vara en liten kris. Är det jag eller Jesus som ska ha uppmärksamheten? Han talar om att även om det är bruden som är huvudbruden och brudgummen som är huvudpersonen vid bröllopet, så är brudgummens vän också mycket glad. Han får vara med på festen. Och har vi våran tradition med någon sorts marschalk eller best man som blir vanligt nu, då får man till och med stå där framme. Kanske överräcka ringen. Var inte rädd för konkurrens, verkar Johannes Döparen vilja säga. Johannes, han har förstått sin roll. Han har rätt självuppfattning. Han är inte Messias, men han är brudgummens vän. Han ska bana vägen för Jesus. Vi fick höra i vår evangelietext idag om att första gången han blev glad, det var när Jesu mor Maria kom hem till hans familj och han låg i sin mammas Elisabets mage. Barnet i mig spratt till av glädje när vi hörde din röst, säger Elisabet till Maria. Ända sedan innan hon föddes har han glatts över Messias ankomst. Och själva syftet med Johannes Döparens liv, det var ju att just bana väg. Vi hör om det i många av adventssalmerna. Och nu när Jesus faktiskt det här, inte bara född, utan har trätt fram och blivit döpt av Johannes och börjat predika och samla åhörare, då säger Johannes Döparen: allt är som det ska. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Och jag gläder mig åt det. Endast genom tron kan man få en sån ödmjuk inställning. Jag glädjer mig åt att mina anhängare lämnar mig och följer Jesus. Johannes tar upp den här liknelsen med bröllopet, vigseln. Och vi hör det på några ställen i Bibeln. Det talas om Kristi brud. Men då talas det inte om en specifik person i en karismatisk församling som leder sin församling på avvägar, utan det talas om den kristna kyrkan som är en kristlig brud. Och liknelsen med bröllopet, det är att den kristna kyrkan väntar på Jesus, väntar på bröllopsdagen när Jesus kommer tillbaka och man får förenas på ett ännu djupare och innerligare plan än idag, nämligen i himmelrik. Kristi brud är församling. Och Johannes är del av den församlingen. Och han säger att han glädjer sig åt det här brödet. Sen vill han också förklara för sina lärjungar: den största kommer ovanifrån. Han säger så här: en människa vittnar om det hon har sett och hört. Och så är det ju också idag. Det finns en stor mängd vittnesmål när människor berättar om det de har upplevt, det de har känt, det de har tänkt. Och ibland är det intressant. Ibland är det till och med uppbyggligt andligt. Ibland kan det till och med leda till en djupare insikt. Men det är alltid mänskligt. Och det är alltid fel och brister, säger Johannes Döpen. Så även om en människa kan vara någon att lyssna på, någon att lita på, någon att ta emot undervisning av, så finns det ingen som är ofelbar i sin undervisning eller i sitt vittnesmål eller i sin förståelse. För en människa kan bara vittna om det hon har sett och hört. Men, säger Johannes Döparen, Jesus vittnar om det han har sett och hört. Jesus är en predikant med förstahandskunskap. Om man ska förbereda en predikan, då måste man läsa Bibeln förstås. Och så kan man läsa kanske en kommentar, kallas det. Där har någon som är väl påläst, duktig på Bibeln, skrivit sina funderingar, tankar, kanske ordanalyser om de här olika verserna. Eller man kanske kan läsa någon annans predikan för att få goda idéer. Men det är alltid i någon mån andrahandsinformation. Det här är den bästa, förstås, Bibeln. Men Jesus har förstahandskunskap. När han talar om vem Gud är, talar han om sig själv. Han är ju Gud. När han talar om vem fadern är, då talar han ju om en person i treenigheten, varav han är en del. När Jesus talar till oss, då gör han det som en allvetande profet. Gamla testamentets profeter, de fick uppenbarelser, men de var begränsade. Gud hade ett speciellt syfte med att Jesaja skulle träda fram och varna folket, eller uppmuntra folket. Och Jesaja fick veta exakt det som Gud visste att folket behövde få höra, och som han ville att vi skulle få läsa 2800 år senare. Men Jesus vet allt. Han får inte bara en glimt sådär, en liten tårtbit av hela sanningen, utan han vet allt. Så vi kan lita på honom på ett helt annat sätt än vi kan lita på människor. Jesus är någonting ganska själv motsägande. Paradoxalt. Han är både försvarsadvokat och domare. Det är ganska märklig dubbelställning. Det talas om att Jesus är medlare mellan Gud och människa. Alltså att han talar och våra vägnar. Och samtidigt så står det väldigt tydligt att han ska döma världen när han kommer tillbaka. Vilken märklig Guds vishet det finns i det. Kan vi bli tryggare än så? Att veta att det är vår medlare som ska förkunna domen. Jesus storhet, den kan tyckas självklar för oss. Den största kommer ju ovanifrån. Vi håller med Johannes Döpare om det. Men den var inte självklar för alla som Jesus mötte. Vi talar ofta om det. Om Jesu enkelhet till det yttre. Det är ju en del av julens budskap. Att han föds i enkelhet. Men också det vi läser i evangelien om hans verksamhet. En historia om enkelhet. Enkla förhållanden. Inga livvakter. Inga militärer. Inga vapen. Utan en man som vandrar omkring i sina sandaler. Och förkunnar glädjens budskap. För oss ytterst så är det våran inställning till den största som är avgörande. Ändå avvisar alla hans vittnesmål. Det blir avvisat. Överste prästen avvisar honom som messias. Det kan inte stämma, säger de. Du är inte den vi hade väntat oss. Du håller inte med oss om våran predikan. Du håller inte så där strikt på sabbatsbudet som vi gör. Du umgås med syndare. Nej, vi hade förväntat oss någonting annat. Men inte bara översteprästerna, inte bara de som hade mest att förlora på Jesu förkunnelse avvisar honom. utan också flertalet bland folket. Visst är det stora folkmassor som följer honom ibland i samband med brödundret eller när han tågar in i Jerusalem. Men ytterst så avvisar de flesta hans budskap. Det går så långt så att Jesus till slut säger till lärjungarna: vill också ni överge mig? Så är det också idag. De flesta avvisar Jesus och hans budskap om frälsning helt gratis av nåd. En del avvisar honom för att han inte är den de hade förväntat sig. De sällar sig till fariserna och översteprästerna och säger kanske: ja, vi tror på den historiska Jesus. Med det menar man: vi tror på en Jesus som inte Bibeln vittnar om. Vi vill kunna kanske skala bort undran, för det tycker vi är svårt att tro på. Vi vill skala bort att han skulle fötts av en jungfru, för det kan vi inte förstå. Vi skulle vilja skala bort att han är Guds egen son. Det är svårt då med religionsdialogen, för det kan inte muslimer och judar skriva under på. Vi vill ha en Jesus som passar in på våra förväntningar år 2019. Jonas Gardell har sin Jesus. Han har inte så mycket gemensamt med Jesus som fanns på riktigt och som predikar i Bibeln. Men han är någon som är mycket bekväm för Jonas Gardell. Det finns till och med i vissa kretsar en kommunist Jesus. Han var politiker, säger man egentligen. Hans främsta budskap var egentligen att man skulle äga allt tillsammans. Och han var samhällsomstörtare, och det var därför han blev korsfäst. Ingen av dessa Jesus finns. Alla är påhittade. Precis som översteprästernas förväntningar på en världslig konung som skulle leda det judiska folket till militär framgång och göra dem till en politisk stormakt. De Jesus finns inte. Men vi måste också säga att vi avvisar Jesus. Vi gör det ibland genom tvivel. Kan det verkligen stämma? Eller är det inte så att folkflertalet har rätt? Är det inte så att majoriteten bestämmer? Vi gör det ibland när vi syndar mot hans ord, inte vill följa honom, eller kanske vill och sen inte riktigt vågar. Vi kanske tycker det kostar för mycket eller är för jobbigt eller tar för mycket tid ifrån skärmen. Vi avvisar honom ibland när vi skäms för honom och inte riktigt vill vittna om honom, trots att han har skapat tillfällen för oss att berätta om det eviga livet. Ändå, trots att alla, om de får liksom sköta sig själva och stå på sin egen förmåga, avvisar Jesus på ett eller annat sätt, så är det ändå så att genom tron tar vi emot honom. Genom tron tar vi emot honom sådan han är. Trots våra svagheter, trots våran feghet ibland, trots våran svaghet i att hålla ut i att göra gott. Den som tror på Jesus, tar Johannes Döparen upp, har evigt liv genom den tron. Den tron ger evigt liv. Och när vi bekänner den så bekräftar vi att Guds vittnesbörd är sant. Att Jesus inte var någon sagofarbror, utan att han var Guds utsände profet. Att han var Gud själv. Vem är den största då? Jesus är den största. Inte för att han var störst i makt och ära och prakt när han vandrade här på jorden, utan för att han var störst i makt och ära, men inte brydde sig om att visa det, utan istället vandrade i ödmjukhet för att kunna nå människor med sitt budskap. Jesus är den största för att han är evig och allsmäktig och alltigenom god, för att han är helig, helt utan synd, och ändå föddes i Betlehem i ett stall, och ändå lät sig läggas i en krubba. Jesus är den största för att han, när han ville, till exempel i Nasaret, bara kunde gå rakt igenom sina motståndare som ville döda honom, knuffa honom ner för en bergsklippa, och som ändå låter soldaterna gripa honom i ett scenen och föra honom till det högsta judiska rådet och låter sig dömas och korsfästas för din skull. Jesus är den största, och vi är tillräckligt stora. Vi behöver inte konkurrera i Guds rike. Vi behöver inte löneförhandla med Gud. Vi behöver inte visa att vi är lite bättre än de som också konkurrerar om de högsta betygen. Utan vi får ha samma inställning som Johannes Döparen. Det är Gud som är den största. Jag är hans tjänare. Och jag är glad att få vara med på festen. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för den vishet du skänker genom ditt ord. Tack för att du hjälpte Johannes Döparen att vara ödmjuk och klok och inte se Jesus, världens frälsare, som sin konkurrent, utan istället glädja sig över att han fick vara med i din frälsningsplan. Hjälp oss så att vi också är ödmjuka. Att vi inte konkurrerar eller ser ner på varandra, utan istället glädjer oss åt att vi får vara med i arbetet för ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen.